Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus-prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen.
Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdetformod.se/bonusavsnitt.
Jajamän, trevlig lyssning!
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes. Without the ads.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Vad blir det för mord?
Ja, hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mord? Med mig, Johanna Hurtig-Vagrell, och med...
Elinor Svensson.
Ja, det var det som var du.
Ja, det är jag det. Det du brukar där. Jag säga. Ja. Alltså,
hur är läget?
Det är så bra. Jag har ju börjat kolla på Vi eller aldrig nu.
Ja.
Och jag kan inte sluta imitera han, coachen.
Ja,
han
Philip.
Pratar, Philip, ja, han pratar så roligt.
Alltså, herregud.
Och alla som är med är ju, nej men det är ju helt otroligt.
Hur har de hittat?
Hur har de hittat de här människorna?
Nej men de har väl tagit de som har sökt, tänker jag.
Ja, det brukar väl vara så.
För
de vill gärna vara med i tv.
Ja men alltså, jag menar, det kan ju inte ha varit ett jättestort urval.
Nej, det kan
jag också tänka. Och då måste det ha varit okej, vi har... Jag hade några fler och de kanske var lite mer normala. Då bara, ska vi gå crazy eller ska vi köra mer standard? Så bara, vi kör crazy, tror jag, för vi har flest av dem.
Det är alltid väldigt rimligt. Men nu har vi precis sett när det nya paret kommer in efter att Franco och hon åker hem.
Men det är så roligt när de åker hem också.
Ja.
Att hon är så här, nej men alltså, vi har liksom inga problem. Och bara, varför är ni med då? Vänligen svara.
Så. Nej men det är så stört att han, nej men alla måste se det. Alla måste verkligen se det, för det är så himla roligt.
Det verkar
att liksom Franco försöker liksom göra någon slags slaggestämning med coachen.
Jag vet.
Jag behöver
han
ingenting från dig.
Respekterar inte mig, alltså,
behöver inget från dig, okej, okay, för att må bra i mitt liv. Så vad känner du då?
Får jag bara fråga en grej? Vad är du liksom? Vad är du utbildad till?
Otroligt är vad det är. Och så sitter hon, hans tjej bredvid, har panik för att hon är så van vid att liksom tolka åt honom vad han menar.
Ja, verkligen.
Och ta ansvar för hans barnslighet. Åh gud, de är så barnsliga allihopa.
Ja, det är väldigt, väldigt.
Jag säger som min mormor alltid sa. Barnsligt prat.
Ja. Det är också något som är så himla, himla kul med någon som är så här, går till honom och bara, nej men jag har problem med de här grejerna. Okej, men ska vi prata om era problem då? Vadå, jag har inte problem.
Jag tycker det är sjukt att du dömer mig och säger att jag har problem. För jag har inte det.
Man bara, nej men alltså, jag kan gå härifrån. Det här är mitt jobb. Så det spelar ingen roll för mig.
Ja.
Otroligt. Men eftersom alla inte har sett det så kanske, kanske det blir lite ointressant att lyssna på. Jag förstår det. Men det är också svårt att inte prata om det.
Mm, det är det. Svårt. Jag blev också så glad för att jag insåg att detta var säsong 2. Så efter detta kanske det blev så att jag kollade på säsong 1.
Ja.
Bara
jag var tvungen att hämta mig lite när det var slut.
Ja, det kan jag förstå. Det kan jag förstå.
Right. Jag körde på Norra Brunn igår.
Ja, var det kul?
Ja, det var verkligen det. Alltså det var liksom, nu har jag haft 2 lyckade gig sen drog igång. Och ett av dem var ett företagsgig. Och det andra var liksom det här. Och sen har jag bara liksom testat lite på Big Ben. Det gick inget bra. Men med det sagt så känns det nu som att okej, jag kanske, det här kanske går. Du vet skillnaden i inställning.
Stand-up finns och jag är en del av den världen.
Mm, ja.
Det är en otrolig känsla.
Ibland känner man ju inte så.
På tal om stand-up. Jag och Marcus Tappa ska ju starta en klubb i höst. Eller vi har startat en klubb, men den har inte haft premiär än. Så jag slänger in lite reklam för det igen här, om det är okej.
Nej!
För nu har vi ju släppt nämligen alla datum av det. Så gå in och kolla på biletto.se. Så finns det, om man söker på stand-up på cirkeln, så kommer man till premiären. Jag kan lägga en länk i avsnittsbeskrivningen. Jag ska inte snåla på det.
Ja. Nej, precis. Man kan också kolla din Instagram, Marcus Instagram, cirkeln. Kommer.
Gud ja. Stand-up på cirkeln.
Och, stand-up på cirkeln heter det.
Ja. Och alltså premiären har vi sa jag förra veckan, att det är Ahmed Beran och Lisa Eriksson och Karolina Häckner. Häckner, otroligt. Men sen så har vi ju också namn resten av säsongen som är helt otroliga. Till exempel Johanna Hurtig-Wagrell.
Ja, till exempel, ja.
1 december kommer du, finalkvällen. Mm. Och däremellan har vi Lisa Hallberg, Kirsty Armstrong, Carl Stanley, Camilla Fogelborg, Anton Magnusson, Elvira Lander, Petrina Solange, Evelyn Mock, alltså Simon Svensson. Det är otroligt.
Alla är så jävla bra. Det är skitkul.
Ja, det är verkligen.
Vad heter det? Jag är ju i övrigt semi-utbränd. Eller semi-utbränd. Jag funkar ju inte riktigt i huvudet nu, insåg jag i veckan.
Mm.
Efter att jag berättade det förra veckan. Nej, det gjorde jag kanske inte. Det hade inte hänt då. Nej, det kan det inte ha gjort.
Nej.
Men jag har ju fått såhär... Eller jag har ju det är bara ett mål i mitt huvud. Jag fattar inte riktigt. Jag hänger inte riktigt med. Nej. Och framförallt så har jag extremt hög vilopuls hela tiden. Mm. Så jag vaknar med hjärtklappning och blir yr och sådär. Så nu försöker jag förhålla mig till det. Men inser att jag väldigt lätt applicerar stress på att bli av med stressen.
Ja.
Förstår du vad jag menar?
Det känns lite klassiskt. Så jag kan inte ha det så här. Jag måste lösa det. Och jag måste göra det nu.
Ja, okej. Okay. Då är det... nu vila. 1, 2, 3. Det är liksom inte behagligt att ligga och kolla på liksom en serie då.
Mm.
Men jag... I'm getting there, tror jag.
Ja.
Jag ska nog börja medicinera lite. Också.
Nej, men jag och du och Kiki käkade ju middag häromdagen, alltså din syster. Och det var ett evigt tjat från oss att herregud, antidepressiva är det bästa jag vet i hela världen.
Ja. Men jag bokade faktiskt tid hos en läkare dagen efter.
Ja, men kul! Men alltså, grattis. Jag menar inte att pusha det på folk. Det menar jag verkligen inte. Men jag kommer ju aldrig komma över hur det förändrade mitt liv. Och det är ju roligt att jag liksom glömde bort det. Eller tänkte en stund att så här, nej men jag slutar med det och provar lite. Och nu är jag tillbaka och är liksom nykär igen i det.
Men det är ju så med allt sånt där. Det har vi pratat om innan. Alltså man hittar en terapiform man gillar, så är man ju så här, alla måste börja i den här terapin.
Mm.
Alla måste, vet. Eller så.
Och om man inte gör det så går man och tänker i det tysta. Folk är så dumma i huvudet som bara inte fattar. Alltså varför fattar de inte att det är här?
Varför går inte alla i gruppterapi? Kom igen.
Verkligen.
Men som min nya i alla fall inställning till livet är nu whatever bro, och så kommer jag tappa massa bollar hela tiden.
Det tycker jag är bra. Sänk kraven. De är redan för höga som det är. Sänk kraven på dig själv. Och så tar vi det lugnt och så löser det sig.
Det är sjukt att jag ser jättemycket fram emot när jag kan skita i att vara så och bara bränna på igen.
otroligt.
Så dumt. Men jag gör verkligen.
Jag vill säga en sak som jag har fått många frågor om. Mm. Säkert du också. Mm. Vi har sagt det innan, men jag säger det igen. Facebookgruppen som fanns förut som hette Vad blir det för mord?
Just det.
Den blev nedstängd i våras av Facebook. Förmodligen bara för att den heter mord. Och det var massa tjejer som pratade om mord.
Facebook är fascister. That's it. Och de hatar kvinnor.
Ja, det har jag också hört. Så den finns inte längre. Så det är inte att, om du inte hittar den på Facebook så är det inte för att du är blockad eller något dylet. Utan då vet ni det. Mm. Och det är inte jag och Johanna som drev Facebookgruppen innan heller. Så att vi har inga liksom, lösningar på detta. Utan nu är det så. Detta är den nya verkligheten. Det var tråkigt.
Som vi alla måste leva i.
Då kan vi också säga att det finns, det har sålt på bra kan jag säga med livepodden på den 18 september på Rival i Stockholm. Sista livepodden på länge. Mm-hmm. Och nu är det ungefär halva balkongen är kvar. Några på parkett också, för några få. Men där är, vill ni komma den 18 september så är det dags att köpa biljetter nu.
Ja, nu kan man nog lita på att det blir av också skulle jag säga.
Ja, men jag skulle ändå
det verkar som att covid-pandemin mer är så här, det är att du älskar, du vet hur jag är också. Mm. Jag säger inte att det var fel att stänga ner, jag bara säger att jag tycker det är så skönt när man har experter som bara, jo jag vet, alla har covid nu, men vet ni, vi måste bara skita det här.
Ja, ibland måste man bara skönt. Skärpa sig.
Ibland får man bara släppa det, eller hur? Ja. Okej, då gör vi det nu, 1, 2, 3.
Ja, och det ska bli så roligt. Mm. Men jag är så taggad. Ja, det ska bli skönt.
Ska vi dra igång det här mordet, eller?
Ja, det kan vi väl göra. Och det är jag idag.
Ja, det är det.
Mm. Jag har fått ett tips. Jag ska prata om Angel of Winaka och Angel of Balanglau. Australien.
Det här känner jag igen. Mm. Det var spännande. Men jag kan liksom inte alls wrap my head. Alltså, du vet, jag kommer inte på det nu, men det, är så här, det här har jag läst någonstans någon gång.
Mm. Mm-hmm. Okay. Triggervarning direkt, ska jag säga. Uh-huh. Sexuellt våld och grovt våld mot barn förekommer i det här fallet.
Oh, nej, sluta med mig.
Jo.
Oh,
Okay. Är detta ingenting man vill lyssna på, då är detta tyvärr inget för dig i detta avsnittet.
Då får jag säga tack och hej.
Tack och bock. Och så kallar jag in min hund Lisen som får prata med mig istället.
Gud.
Källor. 60 Minutes Australia har jag hittat på YouTube, va?
Ja, men gud, det har jag kollat på mycket.
Alltså, det är ju toppen.
Ja.
Och detta avsnitt heter Australia's most sadistic killer. Och så har vi Wikipedia. Och så har vi case file avsnitt 125. Och så lite medium. Och så lite 9news.com och lite sådär. Lite webbplatser har jag besökt. Mm. Kan jag lova. Vi börjar 2015. Och vi är på The Karoonda Highway i South Australia. Längs med den ligger Winarka, som är en liten by med 76 invånare 2016. Så det är jättemånga.
Ja.
Det är drygt 10 mil sydöster om Adelaide.
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 Nej. Jag tycker... Men jag kommer försöka många gånger.
Ja, men det kommer provas och misslyckas. Och det är så varje gång vi pratar Australien. Och så är det.
Ja.
Så var det med det. Adelaide, är det? Finns det,
Adelaide.
Finns det någon tjej som heter så? Eller,
ja, det finns det väl. Det känns som ett tjejnamn.
Ja, Adelaide. Alltså, det känns som att jag har hört det på skånska också. Att någon bara, ja men sen kom Adelaide och Jonas. Så käkar vi lite grillat.
Har du träffat Adelaide? Det är den snyggaste tjejen.
Kan vara en feberdröm.
Mm. Det får vi hoppas.
Mm. 15 juli 2015 så hittade en trafikant som körde längs med Karoonda Highway en stor grå resväska vid vägkanten. Mm. Och den var sliten och smutsig, som att den hade legat ute länge. Och man trodde att den hade trillat av en lastbil som körde förbi. Man öppnade den då för att kunna ge tillbaka den till ägaren eventuellt. Och i den låg det ett skelett tillhörande ett litet barn.
Det måste
Så man ringde polis. Och när man undersökte skelettet så bedömde man att det här barnet förmodligen var död upp till 7 år. Först förvarats någon annanstans och sen ska skelettet ha lagts i resväskan någon månad tidigare. Och då också dumpats då vid den här vägkanten. Man såg inga skador på skelettet, så man kunde inte avgöra dödsorsaken. Men på skallen så hittade man rester av tejp. Mm. Alltså gaffatejp typ. Och andra tecken också på att dödsorsaken förmodligen var kvävning. Men man hade ingen aning om...
Hur stort var barnet? Vet man det?
Vad sa du?
Hur gammalt typ? Ja, det kanske du kommer till sen.
Jag kommer till det. Alldeles strax. Det var lite sjukt att man inte hade någon aning om vem det här barnet var. Eller det var liksom 145 barn i Australien som var anmälda försvunna då. Det fanns massa teorier såklart redan från början. Om så här, det har hittats barn där, ungefär i den här åldern. Kan det vara William Terrell, 3 år, som försvann 1 år tidigare? Det var inte han. Han är fortfarande inte hittad. Kan det vara Madeleine McCann, försvunnen sedan 2007? Nej, det var inte hon heller. Forensisk undersökning visade att det här var en unknown Caucasian female, 2 till 4 år gammal. 90 centimeter lång, axellångt ljust hår. Och så låg det en del kläder i väskan också. Och ett hemmasytt lapptäcke med ett ganska speciellt utseende. Så man gick ut i media och bad allmänheten om tips. Och då hade man också med bilder då på några av de här klädesplaggen. Bland annat, alltså mitt hjärta dör, Dora the Explorer, pyjamasbyxor. Och lapptäcket, gud jag kan inte prata. Och lapptäcket då. Och så fanns det med så här, en bild på en skyltdocka i samma storlek som barnet bör ha varit i när hon dog. Med en liten svart klänning och en tyllkjol med paljetter på. Som också hade legat i väskan då. Och man kallade den här flickan The Angel of Winarka. Och i väntan på att hon skulle identifieras så blev platsen hon hittades på till en liten minnesplats med så här kärleksfulla meddelanden till Little Angel och Baby Girl och sådär. Och det tog flera veckor innan man fick in tips som ledde till någonting. Och det, alltså det måste vara en så sjuk känsla för man, när man jobbar med den här utredningen att så här, hallå? Det är ett barn. Är det ingen som saknar det? Alltså sinnessjuk. Känslan.
Verkligen.
De pratade med någon polis som har jobbat med det i 60 Minutes och han liksom, bara han tänkte på det här fallet så började han gråta direkt.
Ja, nej men alltså det är usch. Jag sitter och har panik.
Mm, jag tänkte, jag kör på bara.
Ja, det är jättebra.
Och detta var alltså i juli. Den 6 oktober så ringde Tanya Weber till tipslinjen. Hon bodde över 160 mil därifrån i Alice Springs men hade följt det väldigt noga. 2008, 7 år tidigare, så hade hennes bästa vän tillsammans med sin 2-åriga dotter lämnat Alice Springs. Och sen dess hade de bara haft väldigt sporadisk kontakt. Och de senaste åren bara på sms väldigt sällan. Och när hon läste nyheten och tittade på bilderna så kände hon igen flera av de här plaggen. Och framförallt då det här handsydda lapptäcket som såg väldigt mycket ut som någonting som hennes väns mamma Colleen hade sytt till sitt barnbarn. Så hon skickade några bilder på kompisens dotter till polisen och på bilderna hade hon då de här plaggen på sig och lapptäcket var med i barnvagnen och sådär. Och plaggen och lapptäcket var liksom identiska med de man hade hittat. Och Tanya Weber berättade då att flickan hette Candalise Pierce och hennes vän, mamman till Candalise, hette Carly Pierce Stevenson. Och Carly var väldigt liten och petit och kallades Mouse. Hon växte upp i Alice Springs med sin familj. Och när hon var 18 år så fick hon då dottern 19 juni 2006 som döptes till Candalise och kallades Candles. Gud, jag har så hög puls. Jag måste se på lugna mig.
Så... Relate, ja.
Det är ju... det var verkligen head first in i detta fallet, kände jag. Och Carly uppfostrade Candalise själv med hjälp av sin familj och hon stod väldigt nära sin familj. Det var hennes mamma Colleen, hennes styvpappa Adam och deras syskon och deras barn, alltså Carlys kusiner. Och sådär. Mm. Och hon beskrivs som en jättebra mamma som älskade sin dotter väldigt mycket såklart. I 60 Minutes så sa de, if Carly had a fault it was that she was too trusting.
Ja.
Man bara, okej. Jag tror inte det var hennes fel. Att hon litade på någon. Men okej, visst. När hon var 20 år gammal så träffade hon en man som heter Daniel Marshall. Som var 38 år gammal. Alltså 18 år äldre än vad hon var. Mm. Och Carlys vänner tyckte det var något som var lite off med honom. Och Tanja då berättar att det var liksom inte någonting som stack ut med honom. Men det var så små grejer som var lite svårt att sätta fingret på. Typ när de blev presenterade för varandra så tittade han inte henne i ögonen. Och man bara, hallå? Mm. Och så såg han gammal ut och hon fattade liksom inte, vad gör Carly med honom? Vad är detta?
Mm.
Och de i 60 Minutes bara, did you like him? I did not. Alltså, nej, instinktivt inte alls. Och det kom lite som en chock sen när Carly i november 2008, kort efter att hon hade träffat Daniel då, bestämde sig för att lämna Alice Springs med sin dotter, Candlelease. Mm. Och det är lite oklart, liksom på vissa ställen så framställs det som att vi var så nära och allt var så bra, det kom som en chock att hon åkte. Men sen på andra ställen så är det så här, men det hade varit ett bråk så att det var lite osämja mellan henne och familjen.
Så säkert att det var ett bråk som var alltså han var anledning till.
Ja, säkert.
Liksom.
Eller hur? Det har jag inte ens tänkt på. Men det låter ju väldigt rimligt. Eller liksom ett bråk som inte var så jävla stort, så man vill inte prata om det när det kommer till det här. Liksom, mm. I det stora hela så är det inte liksom, häng inte upp er på att det var ett bråk.
Ja, men precis. Det är inte,
för det är inte
man
grejen.
Man drar inte från sin familj för att man bråkar lite med dem.
Liksom. Mm. Eller hur? Det verkar ha varit att Carly ville bli mer självständig och typ leta job opportunities på andra ställen. Och hennes kusin sa att så jag vet att Carly alltid har velat åka iväg och liksom söka lyckan, lite så. Men det var lite för konstigt. Det var på ett konstigt sätt. Att så plötsligt bara, vi ska flytta till Adelaide, sa hon. Och bara sa liksom inte hej då ordentligt eller sådär, utan bara packade in alla hennes...
Du har aldrig varit så skånsk. Grejer. Eller igen, ett skånskt moment får jag väl säga. För det hände ju ibland att du plötsligt...
Det blev liksom väldigt skånskt. Vadå då?
Att du säger hej då. Att du inte bara, han har inte sagt hej då.
Hej då.
Eller, ja, hej då. Jag kan knappt säga det, den melodin.
Åh gud, vad roligt. Det tänkte jag inte på. Hej då. Ja, det är så säger vi. Ja. Skåne.
Ibland liksom.
Mm. Ja. Gud, vad roligt. Jag blir inte så glad när det är såna grejer. Mm. För ibland så tänker man ju... Jag vet ju aldrig hur mycket skånska jag pratar. Eller inte? Nej. Det kan ju vara att det blir mindre och mindre utan att jag märker det. Men jag tror inte det.
Nej.
Det verkar inte
det
så.
Det kan inte tänka mig.
Nej, det... Så passar jag hej då.
Hej då. Ja. Okej, förlåt. Det var bara...
Det var roligt.
Ja.
Mer sånt.
Mer sånt, mindre barnmord.
Hon sa inte... Ja, gärna. Hon sa inte hej då ordentligt.
Det heter inte så, det vet du med.
Så det var weird. Mm. Utan hon bara tog sina grejer och sin dotters grejer, packade in dem i bilen och bara, så hej då, nu drar vi. Hennes mamma erbjöd sig att passa Candlelease medan Carly åkte iväg med sin kille till Adelaide och liksom letade jobb och sådär. Så länge kunde hon passa dottern. Men Carly bara, nej, vi ska åka tillsammans. Hej då. Mm. Så de stack, men de lovade ändå familjen att hålla nära kontakt. Och det finns ju inte så mycket man kan göra då heller. Alltså även om det nu var så att alla var helt chockade att hon skulle dra med sin nya kille, så är det ju så här, ja men hon är 20. Vill du vara ihop med ett jävla weirdo, var det då? Det finns inget. Man kan inte säga så mycket.
Nej.
De var också helt säkra på att hon inte skulle göra något som inte kändes säkert för hennes dotter. Liksom. Så de var ju lugna med det.
Ja.
För att hon var väldigt liksom... vad heter det? Ja, men alla var trygga med att hon är en bra mamma. Liksom.
Ja.
Mm. Och Carly och Daniel drog då med Candlelease. De stannade till i Port Augusta för att hälsa på Carlys mormor. Och sen så körde de vidare mot Adelaide. Och typ en vecka senare så hörde väninnan Tanya av Carly. Hon ringde och var jätteupprörd och ledsen och grät. Och sa att jag tror att jag har fuckat upp. Det här var inte bra. Och ville komma hem. Och Tanya sa att jag kan hjälpa dig att boka flygbiljett. Behöver du pengar? Jag kan skicka pengar om du behöver det. Och Carly bara nej. Det är lugnt. Det var inget. Typ. Och så pratade de lite till och då typ lugnade Carly ner sig. Och lät lite mer som sig själv igen. Liksom glad och skrattade och sådär. Och sen så kom hon inte hem efter det. Och sen hörde Carl inte av henne mer. Hon ringde inte tillbaka. Natanja ringde upp och liksom veckor blev månader. Och det var bara the occasional sms. Och lite typ på Facebook. Någon enstaka post där liksom. Och samma med andra vänner och familjen och så. De hörde mindre och mindre från henne. Och alla blev väldigt oroliga. Och det gick liksom nästan ett år. 10 månader senare, 4 september 2009, så var de så oroliga. Så att Tanya och Carlys mamma Colleen gick till polisen och anmälde Carly och Candelise försvunna.
Mm.
Då kontaktade polisen Daniel. De visste ju att de var tillsammans. Och han berättade att han inte är ihop med Carly längre. Så de har ingen kontakt. Men han visste att hon och Candelise skulle flytta norrut till Queensland med Carlys nya kille.
Yeah, right.
Mm. Och polisen kollade upp Carlys bankkonto och såg att det är fortfarande aktivt. Bara ett par dagar tidigare så hade hennes bankkort använts vid en bankomat i South Australia. Och några dagar efter att familjen hade anmält Carly försvunnen så fick de ett sms från henne. Där det stod att hon var okej, men att hon behövde pengar. Så Colleen skickade $500. Och det känns också som att mamman var så här. Jag vet inte om det är hon eller inte. Men om jag har minsta känsla av att min dotter behöver pengar så kommer jag skicka pengar. Liksom.
Ja, det, alltså gud, vad ska man göra då?
Verkligen. Jag vill visa dig. Men jag bara, nej.
Gratis är gott, va?
Så polisen avgjorde då helt enkelt att hon vill väl förmodligen inte vara med sin familj längre bara. Och att de har svårt att acceptera det. Så det här missing persons report lades ner. Och familjen kände sig så otroligt maktlösa såklart. De visste inte om polisen hade träffat Carly eller pratat med henne eller sett henne eller någonting. Och åren som kom så fick familj och vänner fortsatt bara lite sms ibland. Framförallt när hon behövde pengar av olika anledningar. Typ för resor eller presenter till Candelise eller sådär. Och ja, de bara hoppades att hon skulle komma tillbaka någon gång.
Mm. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
I februari 2012 så dog Colleen i bröstcancer. 44 år gammal. Alltså Carlys mamma. Och precis innan hon dog så ska hon ha frågat, är Carly och Candelise här än?
Åh gud.
Mm, det är så himla, de sa i 60 Minutes att hon dog och trodde att Carly och Candelise inte ville vara med henne. Och inte älskade henne. Och det är så himla tungt.
Otroligt.
2013 så gjorde Carlys kusin ett Facebook-inlägg till Carly. Där det stod, to my beautiful cousin, I know you're somewhere out there. And I just want you to know, I haven't stopped looking for you. If you see this, or if anyone has seen this girl, please let me know. Not a day goes by that I don't think of you both. I just want to know you're both safe. Så jävla konstigt ingenmans land också att vara så här, antingen så är hon saknad och vi vill efterlysa henne, eller snälla svara på meddelanden. Alltså, otroligt alltså, jävla omöjligt.
Är det fruktansvärt eller så är jag så jävla förbannad på dig så jag inte vet hur jag ska ta vägen.
Det är ju det också.
Att du lämnar oss med det här. Alltså...
Mm. Att de var ju både jätteoroliga och liksom arga. För det är så, vad i helvete? Vad håller du på med?
Så gör man inte mot en mamma eller en familj. Eller, alltså så.
Alternativt, vad har hänt? Liksom.
Ja.
Otroligt irriterande. Eller, milt uttryckt.
Mm.
Alltså det är liksom särigt.
Otroligt särigt.
Alltså.
Jag ska bara hälla upp lite Fanta här.
Mm.
Så jag klarar mig.
Vad gott med lite Fanta.
Ja, visst.
Det är klart du ska ha lite Fanta.
Unaraj!
Flunko, 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 flunko.
Flapp, 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 flapp. Så där igen.
Så, allt det här berättar då Tanya för polisen. Och de bara, okej. Och man hittar Candalees journal. Och där finns då ett blodprov som man tar när de är nyfödda. Så här, heel prickle test heter det tydligen. Så man kan ta DNA från det blodprovet. Och man testar det och jämför det med skelettet i resväskan. Och det matchade. Det var Candalees Pierce som var The Angel of Winarka. Ja. Och man bara, jaha, och vad fan är Carly då?
Mm.
Vad i helvete? För någonstans var hon ju. Det skickades sms och det behövdes pengar ibland. Och man fick till och med reda på att hon hade varit inne på en bank i South Australia. Och på ett så här Centrelink office som är typ så här distribuerar bidrag från staten. Typ barnbidrag eller bostadsbidrag och sånt.
Mm.
Det hade hon också fått och liksom varit inne och svarat på frågor kring det och sådär. Så hon var ju inte försvunnen. Officially.
Nej.
Men alla som kände henne visste också att såklart skulle hon inte bara överge sin dotter. Och liksom låtsas som ingenting.
Om. Mörda henne.
Ja,
nej.
Eller hur? Så man ville ju gärna hitta Carly, va?
Mm.
Och innan man gick ut med att det var Candalees kvarlevor som var i resväskan så gjorde man en familjesökning efter Carlys DNA med samma blodprov från Candalees som man hade använt för att identifiera Candalees. Och då hittade man en familjematchning. Då åker vi tillbaka i tiden. Vi var 2015 nu.
Mm.
Då är vi på 2010 nu istället. Belanglo State Forest har vi pratat om innan.
Ja, det har vi gjort.
Det är i bonusavsnitt 42, The Backpacker Killer. Och också i bonusavsnitt nummer 120, som heter Matthew Millett. Det är ju en skog, Belanglo State Forest, i nära Australiens östkust, mellan Sydney och Canberra. Och det är ju känt från fallet, bland annat Ivan Millett.
Mm.
Det var där han höll till och lämnade sina offer. 29 augusti 2010 så var det några personer som körde dirtbike i Belanglo State Forest. Och så körde de lite off track och upptäckte då en glänta delar av skelett från en människa. De hittade först ett kranium och sen flera andra mänskliga ben. Så de ringde polisen, de kom dit och sökte lite mer och hittade också en rib cage, ett höftben, en ryggrad och några klädesplagg.
Herregud, Belanglo. Yeah. Enough with the bodies already.
Ja, men alltså, fan vad man inte känner ett sug av att åka dit, va?
Nej, men verkligen inte.
Det känns som att man bara... hur stort är det? Det är så sinnessjukt att det bara kan ligga i flera år. En kropp bara mitt på marken.
Mm.
De hittade också en vit strumpa, ett silverörhänge och en t-shirt med en ros, ett hjärta och en ängel på. Och så stod det angelic ovanför.
Mm.
Så man utgick då direkt från att det var en kvinna man hade hittat. Men man hade ingen aning.
Kvinna eller en bög? Ja, det känns så konstigt att det är så angelic. Det låter lite fint. Alltså, du fattar vad jag menar.
Ja, det var. Ja, visst. Visst, visst.
Det var jag, så det var de som sa det, alltså inte jag.
Ja, det var ju de. Du skulle inte säga så.
Nej, jag skulle aldrig uttrycka mig på det. Och
nej, sättet. Men du vet ju, polisen i Australien är de mest
okej.
En av poliserna som jobbade med fallet, han hade också jobbat med Ivan Millett-fallet. Mm. Och det första man tänkte var ju såklart att okej, detta är ju ändå ett av hans offer. För det var ju ganska likt. Framförallt det att even liksom, han ansträngde sig aldrig riktigt för att begrava sina offer eller gräva ner dem, utan bara så strödde lite löv på dem typ och bara så klar. Men ju mer man undersökte kroppen, desto klarare blev det att det inte var Even Milat som låg bakom detta. För det visade att personen som låg där var alltså en kvinna någonstans mellan 13 och 25 år gammal. Det är ett brett spann.
Mm-hmm.
Och hon ska ha dött för 6 månader sedan, fast det kan också vara upp till 10 år sedan.
Ja, för det är såhär den typen av miljö där man bara, det är helt decomposed.
Mm, visst.
Det hände fort.
Liksom. Och det är ett jävla stort spann, men det eliminerade ändå Even Milat som perpetrator. För hon hittade 2010, så då kan hon ha legat där sedan 2000. Och Even Milat var ju aktiv 89-92 och greps 94.
Mm.
Så han satt alltså inne då. Den här kvinnan var mellan 150-160 cm lång, hade axellångt hår. Kroppen hade nog varit begraven, men liksom lyfts upp till markytan när ett träd hade fallit och dragit med sig kroppen upp med rötterna. Liksom.
Wow!
Ja.
Det är så jävla dramatiskt.
Alltså det känns typ som Harry Potter. Mm. Liksom, så jag ska avslöja den här hemligheten för jag är ett träd med en vilja. Det känns så jävla eerie. Den här kvinnan kunde man se att hon hade blivit utsatt för trubbigt våld mot torson. Flera revben var brutna på båda sidor av bröstbenet. Så dödsorsaken förmodades också vara trubbigt våld. Eller compressive force. Mm. Alltså genom stomping or kneeling.
Nej men fy fan.
Mm. Så jävla... Ah. Men man visste inte vem det var. Man kollade DNA, man sökte på det, man hittade ingenting. Man tittade på missing persons reports, ingenting. Man bad om tips från allmänheten, ingenting ledde någon vart. Man skickade skelettet till en facial anthropologist för att få hjälp att få en uppfattning om hur hon kan ha sett ut. Och hon tog fram en fantombild då av hur den döda kvinnan kanske hade sett ut. Sen jämförde man den med missing persons och folk som har försvunnit under konstiga omständigheter. Men som de sa i 60 Minutes Australia, despite the striking likeness, så ledde det inte någonstans. Det var verkligen inte likt.
Nej.
Det var inte striking likeness.
Men nej, det är ju, jag kan inte tänka mig att jag är lik mitt eget skelett.
Nej, men
det kan jag inte.
Visst vill man inte tänka på det heller.
Nej, 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 nej.
Så jag är mer än bara mitt skelett. Jag är min erfarenhet från alla mina år i livet.
Jag har en livmoder, okej? Okay? Jag har inte ett skelett.
Jag är mer än bara ben. Jag är även kött.
Jag är en människa av kött och blod. Och ben i för sig får man ju säga också då att vi har det också.
Jag är värd min egen vikt i kött. Ja, nej men så det är ingenting. Massa spår, men ingenting stämde. Så fallet blev kallt. Och den kvinnan kom att kallas The Angel of Belanglo.
Mm.
För att då man hittade den här t-shirten där det stod Angelic.
Fan sjukt att båda kallas det Angel. Eller kanske...
Jag vet. Jag vet inte om det är en vanlig grej i Australien. Kanske att liksom, det är deras Jane Doe. Liksom.
Mm.
Men det är ändå...
Ja, så här känns det lite.
Mm. Alltså, hon hade en tröja, så hon kallas The Angel. Och den andra var en liten flicka, så hon kallas The Angel. Mm. Och sen så är de... Ja, man tog DNA från hennes tibia och laddade upp det i DNA-databasen då för att förhoppningsvis få svar någon gång på vem hon var.
Säg vad tibia är också.
Det är ett ben i underbenet. Nu ska vi se. Jo, jag har så svårt att komma på vad de heter på svenska. Vadbenet.
Vadbenet.
Ja. Okay. Yeah. Eller skenbenet. Jag har så, det stora, det tjocka benet i vaden.
Okej, okay. Mm, jag fattar.
Så kroppen låg på bårhuset i Sydney i 5 år. Tills man då fick upp en matchning nu 2015. När man sökte på Candleys DNA. Så 21 oktober 2015 kunde polisen bekräfta att The Angel of Belanglo var Carly Pierce Stevenson, 20 år gammal. Och så i 60 Minutes så sa de att detta var inte ett svar på... Då nämnde de ingenting med den här DNA-sökningen, familjesökningen. Mm. Utan då sa de bara att on a complete hunch... Investigators contacted homicide detectives in New South Wales and turned the focus to another case. The Angel of Belanglo. Man bara, okej, okay, men nej. Så det stämmer inte.
Gud vad någon bara säger, orkar inte researcha mer. I'm a complete hunch.
Det är så, det känns också som att det kan ju bara vara att de har kryddat det för att det skulle bli en bättre story också. Att det känns som en bättre story när det är hunches och magkänsla och sådär. Mm. Att det blir mer imponerande än DNA som jag tycker är jävligt fett. Ja. Liksom polisarbete.
Det är så, verkligen.
Jo, jo, det är väl bra, men det är lite tråkigt liksom. Det blir lite torrt.
Det är mer coolt om någon bara, jag fick en idé! En hunch kan man kalla det också.
Och det är också så dumt för att den hunchen, det hade varit världens dummaste jävla hunch. Eller nu, det hade ju stämt, så smart kanske. Men det är så långsökt. För de hittades så långt ifrån varandra. Det var ju olika stater, mer än 113 mil från varandra. Och på kartan i Australien ser det så lite ut, för man fattar inte hur jävla stort Australien är. Men det är typ samma köravstånd mellan dem som det är mellan Malmö och Örnsköldsvik.
Oj, 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 oj.
Eller då samma söderut, Malmö och Wien. I gamla dubbelmonarkin Österrike-Ungern.
Österrike-Ungern. Ja.
Så det är en bit. Så den som fick den hunchen är ju galen i huvudet i så fall.
Fattar hur långt det är till Örnsköldsvik. Ja. Det är helt sjukt.
Verkligen.
Det är det jag tar med mig.
Ja.
Gud vad långt det är till Örnsköldsvik.
Jag kan inte ihåg vad hon sa, men det var annat om att Örnsköldsvik är liksom ganska långt.
Superlångt bort. Sa jag att jag är lite stressad och har lite brain fog?
Ja. Ja. Så då vet man var de är då.
Mm-hmm.
En hyllning till Carly och Candlelys publicerades i tidningen av Carlys styvpappa Adam och hennes bror Luke. De skrev, Carly and Candles, the sun doesn't shine as bright as it did, but the night is now lit with a few more stars. No more looking to see if that girl is you that we saw somewhere else in a crowd. No more waiting to hear, no more waiting to see you show up, smiling again as usual. No more laughter, giggles and pranks. No more late nights just talking with the music playing. Our hearts have 1,000 cuts. We will remain your strength. Give Candles a hug, sweetie. Love always, Dad and Luke.
Fy fan, man får ont hela kroppen.
Mm. Alltså, 2008 till 2015. Det är så himla lång tid att inte veta också. Mm. Att så här... Ja, hon skickat sms. Och också sen när man får reda på att de är döda och har varit det länge. Varför har jag fått sms?
Ja. Jag har varit med den här sjuka... Nej, fy fan. Och så typ... Nej, alltså att hoppet liksom ändå måste ju leva hela tiden. Att bara så här, hon kanske går igenom någonting eller har svårigheter på något sätt. Men när hon väl kontaktar mig så kan jag hjälpa. Hon kan få, det här, vi kan lösa det om hon bara lever. Liksom.
Jag tänker också att det var kanske liksom en lättnad varje gång man fick ett sms. Bara, gud, du är kvar i alla fall. Du hatar inte oss. Skitsamma om du behöver pengar. Du finns någonstans.
Ja.
Så jag bara, nej. De var bullshit. Ja. Ja. Man vet ju då att de har blivit mördade väldigt våldsamt och förmodligen inte alls lång tid efter att de lämnade Alice Springs tillsammans med Daniel Marshall. Som det skulle visa sig inte alls hette Daniel Marshall, utan han hette Daniel Holdem. Som Texas.
Mm-hmm.
Fast Holdem. Jag vet inte när det kom fram, om det var nu eller senare, att han hade ljugit om sitt namn. Men skitsamma. Han växte upp i Orange i New South Wales. Fick stryk av sin styvpappa när han växte upp. Hamnade i the foster system. Hade ett criminal record. Framförallt var det bedrägerier, men också rattfylleri, stöld, droger, domestic violence. Det var allmänt känt att han sålde droger också. Och brukade dem.
Mm.
Och drack mycket sprit.
Okej, okay. Som toppen kille med andra ord.
Ja visst. There is more.
Mm-hmm.
När Carly först träffade honom så var han ihop med en annan kvinna som heter Hazel Passmore. De hade varit ihop i 3 år och hon hade 3 barn. Och de flyttade tillsammans, alla 5, till Alice Springs i mitten av 2007.
Mm-hmm.
Och den 15 september 2008, alltså 2 månader innan Carly och Candlelys lämnade Alice Springs med Daniel, så körde Daniel med familjen Passmore mot Adelaide. Han gillade tydligen att åka till Adelaide med folk. Mm. Det tar 16 timmar att köra dit. Så de körde och körde och körde. Och efter ett tag så blev Daniel trött, började gäspa, verkade lite okoncentrerad. Så Hazel sa att vi borde stanna lite så du kan vila innan vi kör vidare. Men det sket han i.
Mm.
Och sen sprang det ut 2 kängurur på vägen. Det är så jävla sjukt att det finns kängurur.
Ja, det vet jag. Det kan man finns knappt tänka på.
Ja. Så de sprang ut i vägen och Daniel fick liksom svänga skarpt och tappade kontrollen över bilen och den snurrade runt 5 gånger. Hazel skadades allvarligt. Hon låg i koma efter detta i flera veckor. Hennes yngsta barn klarade sig, men de 2 andra barnen kastades ut ur bilen i olyckan och dog direkt.
Sluta! Vad är en helt jävla...
Daniel fick bara milda skador och klarade sig fint.
Jag hatar honom så mycket sen till att jag ska ta vägen.
Man tog blodprov på honom efter olyckan och det visade sig att han hade amfetamin i blodet.
Perfekt.
Alltså,
då kanske man kan försöka hålla sig vaken om man har tagit amfetamin i alla fall.
Ja!
Vänliga försök.
Han själv hävdade så, men det var ju flera dagar sedan jag tog det. Man bara,
men om du känner dig trött, ta lite till då.
Ja, men...
Alltså,
jag vet inte om det är lösningen.
Nej, men alltså, ha inte amfetamin i blodet.
Nej.
Om du har, nej, den kombinationen. Nej.
Nej.
Då blir irriterad. Nej. Om du ändå är okej med att göra det. But not when I'm driving, but I'm falling asleep.
Mm.
Shut up, asshole.
Och medan Hazel låg på sjukhus så stack Daniel från stan med Carly och hennes dotter.
Ja.
Hazel repade sig så småningom fysiskt. Men hon fick amputera vänster ben och fick sitta i rullstol i resten av livet. Så det är Daniel Holdem.
2 av hennes barn är döda. 2.
Ja. Yeah.
2.
Det är...
Lite barn kvar. Alltså det är...
Ja. Nej men, nej. Nej. Det är så, bottenlöst. Avgrundsdjupt. Herregud. Så nu ville man ju gärna... lösa detta, va? Mm. Det vill man ju ofta. Så New South Wales-polisen och South Australian-polisen, alltså de här olika staterna, de bildade en task force tillsammans för att utreda de här morden på Carly och Candleys. Och först ville man såklart hitta Daniel Holdem, som var den sista att se dem i livet. Och han var väldigt lätt att hitta. Han var 41 år gammal nu och satt i fängelse. På ett 4 år långt fängelsestraff för att 2013 har våldtagit en 9-årig flicka. All around guy of the year. Så de gick till honom, förhörde honom och utredde samtidigt jävligt snyggt. I förhör så sa han först att han inte hade någon aning om vad som hade hänt med Carly och Candleys. Och sen så berättade han någon historia och det ändrades flera gånger och bla bla bla.
Jag kokar. Jag vet hur han låter. Jag vet hur, alltså du vet. Alltså att han sitter och bara, vadå? Vad frågar ni? Bara, alltså ingen attityd.
Eller hur?
Jag vet att det är attityd.
Alltså vi gjort slut, släppte. Men polisen hade ju utrett lite vid sidan av oss så.
Mm.
Och de hade spårat hur han hade rört sig ända sedan de lämnade Alice Springs. De hade åkt till Darwin och sen till Adelaide och Victoria. Och till slut till The Australian Capital Territory. Alltså i närheten av Canberra.
Kimberley!
Är det så man säger? Jag tror det.
Ja,
Kimberley!
Kimberley! Rullande är det där borta, vet du.
Ja, visst. De har ju det. Och man sökte igenom massa bostäder i South Australia och ACT. Och man förhörde folk om deras interactions med Daniel och Carly. Och man gick igenom telefonhistorik och räkningar och bla bla bla. Och efter allt det så kunde man tåta ihop följande förmodade scenario. Att Daniel och Carly och Candleys bodde först hos Daniels kusin i ACT. Alltså det här Capital Territory. And tension brewed, som Case Files sa. Det vet jag. Det är lätt att utgå ifrån att det har blivit mer och mer spänt för att det sen leder till väldigt våldsamma mord. Men I wouldn't put my life on it, så att säga.
Mm-hmm.
Det kan lika gärna vara att allting var smooth sailing och att detta bara var vad han planerade.
Mm.
Det känns verkligen som att det behövde inte vara någon spänning för att det skulle hända.
Nej,
God. I don't know. 3:30 på morgonen den 15 september 2008, alltså bara några veckor efter att de hade lämnat Alice Springs, så åkte Daniel och Carly själva med bilen. Och de lämnade Candlelease med kusinen då. Och körde väl till Belanglo State Forest. Man tror att han krossade hennes luftstrupe på något sätt. Våldtog henne och lämnade hennes kropp i skogen. Och sen åkte han tillbaka till sin kusin. Han hade drivsår i ansiktet. Och kusinen bara, vad har hänt? Han bara, det blev bråk. Carly bad mig att lämna henne vid en busshållplats. Och så stack hon. Och kusinen bara, okej, varför skulle hon dra utan sin dotter? Daniel bara, sometimes she does that. Nej. Nej, det gör hon inte. Är du kvar?
Jag är sorry.
Jag kan inte
prata. Jag hatar honom så mycket.
Mm. 2 dagar senare så bytte han in Carlys bil mot en äldre modell för att kunna betala av en skuld till sin kusin. Och förmodligen för att inte ha hennes bil. För då blir det väldigt lätt att hitta honom. Och så drog han iväg med Candlelease. Han sa till sin kusin att han skulle lämna tillbaka henne till hennes mormor.
Förstår du vilken panik Candlelease har?
Alltså.
Mamma är inte här.
Ja.
Hon är absolut stor nog att fatta mamma inte här. Hon har förstått det i 3 dagar.
Ja, visst. Sen tror man att de körde till Narrandera i New South Wales. Jag är alltid så nära att säga North South Wales. Och det är så himla dumt. För att det är raka motsatser till honom. Och det är ju östvästra, kan man säga.
Okej.
Mm.
Visste jag med, helt säkert.
Så att de körde, de var på väg tillbaka till South Australia. Sen checkade de in på ett motellrum. Och man tror att det var där Candlelease blev mördad. Cirka 5 dagar efter Carly. Och man tror att hon också blev våldtagen. Det kan man inte bevisa. Men han har berättat det för andra. Efter det. Sen återvände Daniel till South Australia själv. Jag fattar inte alls var han liksom förvarade Candlelease kropp under tiden. Eller varför den hamnade i en resväska. Och hur den hamnade på vägkanten i Winarka. Det blir aldrig förklarat. I alla fall, i South Australia så blev han joinad av sitt ex Hazel Passmore. Och de blev ihop igen. Hallå?
Nej, men jag har inga ord, Elinor.
Nej.
Varför har du skrivit ner den här sjuka historien? Jag måste bli arg på någon, det kunde du.
Nej, men jag har ju... Det är falsa.
Vad är det frågan om? Vad är...
Och det var alltså Hazel då som utgav sig för att vara Carly. På Daniels bevåg såklart. Men det var hon som gick in på kontor och sa att hon heter Carly. Hade med sig hennes födelsebevis och adress ändrade till deras nya adress i South Australia. Tog ut pengar från Carlys bankkonto. Sa sig vara hon på förhör och, eller intervjuer eller vad det heter. Med Centrelink. Och allt innan då Carly hade tagit ut pengar så kan man se samma rullstolsburna kvinna från på de här övervakningsfilmerna varje gång. Under åren så tog de ut runt $90,000 från Carlys konto. Och det var pengar som familjen skickade och det var också så här barnbidrag, family tax benefits, rent assistance och sådär.
Mm.
Till Hazel hade Daniel lite olika förklaringar på vad som hade hänt med Carly. Ibland sa han att hon var tillbaka i Alice Springs. Ibland sa han att hon var i Canberra. Eller i Queensland då. Men i mitten på 2009 så hittade Hazel några av Carlys tillhörigheter i Daniels bils bagagelucka. Och då, det första hon tänkte då var ju så här. Du har en affär med Carly. Så hon konfronterade Daniel med det. Och då svarade han att nej, du behöver inte oroa dig över Carly. Hon är död. Jag mördade henne. Och sen beskrev han i detalj för Hazel hur han mördade henne och Candlelease. Och Hazel visste då inte säkert om det var sant eller inte. Men sen hittade hon ett kameraminneskort. Och när hon kollade vad det var för bilder på det så visste hon att det stämde. För där var bilder på Carly. När hon precis hade blivit mördad. Så han hade med sig en jävla kamera och fotade lite. Eftermordet. Det är det också som känns som att det var liksom inte i affekt på något jävla sätt. Utan det var
det här är ju seriemördar killar liksom.
Visst. Mm. Senare så gjorde polisen en deal med Hazel då. Att om hon berättade allt för dem så skulle de inte väcka åtal mot henne för hennes bedrägeri och skit. Så hon gjorde det. Och bland
var
annat...
det hennes barn? Vet man det? Nej.
Nej.
Har den varit med hela tiden?
Ingen aning. Mm. Det är sjukt om hon inte har med sig. Det är sjukt om hon har med sig. Allt är sjukt.
Mm.
Så hon gav då polisen det här minneskortet som hon hade förvarat. Jag tror hon hade gett det till en kompis. Hon bara sa, om någonting händer med mig så har du detta.
Just det. Ja, för anledningen till att han berättade det var förmodligen, bara så att du vet, om inte du gör som jag säger så händer samma med dig.
Mm, visst. Man är ju väldigt kluven till
och ditt barn.
Det här, den här relationen. Ja. För det är så, första känslan är ju, men är du dum i huvudet eller?
Ja.
Men det är ju också givetvis en fruktansvärd relation.
Mm.
Och hon beskriver själv att det är liksom, alla de här bedrägerierna är, säger hon, är under duress. Alltså ja. Under press från honom. Och nu vet hon att han har mördat ett ex. Så det är så, okej. Okay.
Ja, jag tror inte bara att han confided in her. Jag tror verkligen att det var en, bara så du vet.
Mm.
Det här händer om du gör någonting som jag inte vill.
I case file sa de också att på det här minneskortet fanns det också en bild på ett av Hazels barns skallfragment. Tagen på platsen för bilolyckan. Mm. Jag bara... Allt är bara så sjukt. Så Hazel berättade också för polis att Daniel var porrberoende och pedofil och hade dokumenterade övergrepp på barn på sin dator.
Fy fan.
Men hon sa också att han mördade Carly för att få tillbaka henne. He did it for me. It was all me. Alltså, så.
Ja, det var väl hennes go-to.
Mm. Och så sa hon också till polisen att Carly destroyed everything I have. I hated her. If I could have ripped money off of her, I would have done.
Mm.
Så det är mycket... Ja.
Ja, det är mycket puckadhet där, såklart. Mm. Men det är inte samma grej. Men det är ju... Ja. Man blir ju irriterad. Så är det. Ja.
Till syvende och sist så skulle jag säga att Hazel också är ett offer. Men fan vad det svider igen.
Ja, det är svårt att känna liksom riktigt den här stackars dig.
Mm, verkligen.
Grejen.
Daniel erkände aldrig morden på Carly och Candleys. Utan han fortsatte sin dumma jävla story om att de har gjort slut och hon har en ny kille nu i Queensland. Sen vet jag inte mer. Han sa också vid något tillfälle att det är säkert min kusins man som har gjort det. Och så sa han, you've got the wrong guy. You'll see. Perfekt. Mm. Men polisen hade ju massa bevis ändå. Till exempel att Daniels och Carlys telefoner hade varit på samma ställe hela tiden.
Mm.
Och det bevisade också att det var han som hade använt hennes telefon för att ha av sig till hennes familj. Han blev också identifierad som mannen som alltid eskorterade Hazel till banken för att ta ut pengar från Carlys konto. Hemma hos honom så hittade man Carlys födelsebevis, hennes telefon och hennes Medicare-kort och allt sånt. Man hittade också flera anteckningsböcker fyllda med typ konstiga erotiska noveller. Ofta om barn. Och handstilsexperter bedömde att nästan alla var skrivna av Daniel. Några var också skrivna av Hazel. Enligt henne så skrev hon dem på hans begäran som en form av förspel. Han ska också uppmanat henne att berätta om hur hon blev utsatt för sexuella övergrepp som barn. För det gjorde honom upphetsad.
Det är så mörkt. Alltså, det är så mörkt så jag har svårt att liksom... Ja,
ja, men det känns... Nu har min hjärna nog bara ställt om till så här. Ja. Men detta är påhittat. Jag klarar inte av om detta, att detta är verkligt. Så
sluta
nu,
håll på. Alltså, verkligen.
En av böckerna innehöll också en lista på massa olika barn. Det stod förnamn, ålder och var de bodde. Och det här var ställen som Daniel hade bott på mellan 2006 och 2007. Och bredvid namnen så hade han antingen skrivit consent eller forced eller rape. Candles var med på den här listan. Såklart så kollade man mer på det. Det finns inga bevis på att han ska ha förgripit sig på de här barnen på listan. Så till slut så bedömde man det var någon slags pedofantasi-grej det också.
Det tror jag verkligen inte att det var. Men, låt oss bestämma oss för att det var det.
Verkligen.
Jag orkar inte annars.
Mm. Kul om poliserna sa exakt samma sak. Jag orkar inte tänka på det.
Hej då.
Det är för mörkt.
Ja. det är dags för middag.
Ja.
Nej, det är också hemskt.
Ja, gud ja. Inte kul som är kul. Daniel åtalades för 2 mord. Och han pleaded not guilty såklart. Men en vecka innan rättegången så ändrade han det. Och till guilty istället. Och liksom erkände då. Han kanske kom på att han var helt jävla dum i huvudet. Jag vet inte. Han visade aldrig någon form av ånger för morden. Han har aldrig förklarat varför. Så, inte för att det skulle göra någon skillnad.
Han fattar väl inte sånt. Han kan ju inte ha, han måste ju vara antisocial. Liksom.
Ja. Men han dömdes skyldig till båda morden. Mm. Han försökte sedan ändra tillbaka sin plea om mordet på Candlelease igen. Tillbaka till not guilty. Men det fick han inte.
Nej.
Jag älskar när domstolen bara, nej nu räcker det. Sluta nu.
Enough already.
Ja. Håll käften från dig. Mm. Tack. Och försöker vi gå vidare här. Mm. Det är ingen av oss som tycker att det är kul.
Nej.
Men nu måste vi bara ta oss igenom det. Okej? Okay? Så 2017 så dömdes han till strängaste straffet. Vilket är 2 livsstilsdomar. Mm. 2 livstidsdomar. Fängelse utan möjlighet till villkorlig frigivning.
Det döms till en ganska tråkig livsstil.
Ja, det blir då livsstilsfängelse. Kommer vi döma dig till. Så det är mycket väggord. Och ett och annat golfklubbesätt.
Ja, det kommer vara till exempel kanske mycket beige, kuddar,
ja,
pillows och rabattkoder.
Det kommer vara ljust och fräscht.
Ja.
Så ljust och fräscht att du blir galen.
Mm.
Det är en ny form av tortyr som vi har börjat med.
Ta de här fluffiga tofflorna och gå rätt in.
Och den här helt nya buketten snittblommor som du prenumererar på.
Vi förväntar oss minst 2 inlägg om dagen. Hej då!
Hej då! Boom! Stänger dörren. Och minst 10 hashtags på varje tack. Och ett betalt samarbete i månaden. Ja, slut i rutan. Det var fallet om Angel of Winarka och The Angel of Belanglo. Alltså det tog så jävla.
Men på min insida är liksom så här helt jag är skakig.
Ja. Det blir alltid intressant när man får tips om sådana här fall. För att under hela tiden jag researchade så växte en vrede i mig mot den som har tipsat om det. Vilket är väldigt missriktat. Men det är en känsla att utforska.
Jag har känt flera gånger under tiden. Elinor, vad i helvete. Kom till grejen så vi kan gå vidare någon jävla gång.
Mm, mm, mm.
Mm, men det blir så.
Så jag förstår att ni alla är arga. Mm. Men nu släpper vi det här. Exakt. Och tack för att ni lyssnar.
Ja. Ja, men det ska ni verkligen ha tack för.
Ja. Oh! Vill du teasa någonting för veckans bonusavsnitt som kom på torsdag?
Mm. Det tar avstamp i ett tv-program som också fanns i Sverige.
Ett så kallat tv-program?
Ja. Nej, men ett tv-program. Jag skulle tänka säga vad det hette, men jag kommer inte göra det.
Är det America's Funniest Home Videos?
Nej, men det är reality.
Oh! Mm. Det enda jag vill prata om, menar du? Mm. Gud vad
ja, men det ballade ur, kan man säga.
Nice. Eller, ja. Jag ser fram emot det.
Ja.
Och vill ni lyssna på bonusavsnitten så blir ni prenumeranter av dem, alltså patrons. Och för att veta hur du gör det så går du in på vadblirdetformod.se/bonusavsnitt.
Där står det också hur du kan få in det i din vanliga poddspelare. Om Precis. Du använder typ podcaster eller något åt
det
hållet.
Precis, det funkar inte i alla appar. Men det finns en länk till en lista på vilka appar det funkar med. Mm. Och så vidare, och så vidare. Tack för den här veckan.
Tack så mycket. Hej då.
Hej.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.